Sveriges Radio. Verkligheten.
Alltså, kan jag dö när som helst nu? Kan jag dö om 3 sekunder? Kan jag dö om 1 minut? Vad är det som händer? Och det kändes som att någonting skulle explodera eller att någonting hade exploderat.
En sommardag, när Helena är på väg till affären, viker hon sig dubbelt av smärta. Hon tror först att det är mensvärk. Det visar sig vara någonting helt annat.
Och då liksom försöker jag få bara, men hur farligt är det? Men hon svarar återigen bara, nej men det är livsfarligt.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Jag heter Mattias Lindgren och det här är Helenas historia. Som tar sin början när Helena går i gymnasiet. Och vid den här tiden mår Helena så där.
Jag kände mig inte bekväm riktigt med människorna jag hängde med.
Hon funderar över sitt umgänge. Dessutom slukar skolan mycket energi. Och hon tillbringar alldeles för mycket tid hemma. Det här är under coronapandemin. Men i 2:an får alla elever komma tillbaka till skolan. Och det är nu som Helenas studietid tar en ny vändning. Hon börjar en bildkurs där hon får måla. Och hon får en bra relation till sin bildlärare som uppmuntrar henne att uttrycka sig.
Vi blev väldigt bra vänner och sen så, ja men hon liksom, hon fick mig att börja måla lite igen, typ. Jag hade liksom gett upp på det lite under årens gång. Typ.
Vad var det som var fint med den relationen?
Bara hon är så himla välkomnad. Alltså man kände alltid att när man gick in i bildsalen, då var det liksom så här, nu kan man släppa stress, nu får man vara här. Det finns ingen press på att liksom prestera, det var bara att ha kul och slappna av. Och det var verkligen det jag behövde.
En bildlektion har Helenas lärare lagt alla elevers nymålade tavlor på tork. Dit alla kan gå och titta på motiven. Helenas blick fastnar på en särskild.
Och så kommer jag ju bara ihåg att jag gick förbi en tavla. Jag tyckte att det liksom så här, gud, den där var väldigt, väldigt fin. Så jag sa bara, gud, vem har gjort den här? Typ. Och sen så, ja, så... Ja, men kom han då och liksom bara, ja, men... Ja, den där är min, typ sådär. Och sen så liksom var det så, aha, okej. Och så började vi prata lite.
Han som kommer fram heter Gustav. Han är 1 år äldre och de börjar prata. Efter lektionen börjar de följa varandra på Instagram. Och det ena leder till det andra. Och Helena och Gustav blir snabbt ett par.
Och sen en månad senare var vi tillsammans. Det gick ganska snabbt.
Helenas gymnasietid tar en vändning. Hon målar mer, träffar Gustav och känner sig mer bekväm i skolmiljön. Men hon har ingen aning om att hon snart ska vara med om någonting mycket påfrestande. Som ska vända allt upp och ner. Efter att Helena tar studenten pluggar hon lite strökurser på universitetet. Hon vet inte riktigt än vad hon vill göra med sitt liv. Men hon jobbar och köper sig själv lite tid. Och det har nu gått 1 år sedan Helena tog studenten. Det är sensommar och Gustav bjuder med Helena till Vadstena för att hälsa på hans farmor. Något de planerat att göra länge.
Han hade ju berättat hur fint det var där. Jag hade velat åka. Och sen så hade vi planerat det väldigt länge, men det blev aldrig av. Och sen till slut var det så, nej, men nu gör vi det i slutet av sommaren. Och då bokade vi biljetter och åkte.
Helena som nu fått känna på vuxenlivet börjar känna ett lugn i sig själv. Och relationen med Gustav har aldrig varit bättre.
Det var ju liksom en sommar efter studenten. Jag kände att jag kunde liksom slappna av. Det var inte så farligt som man hade liksom tänkt sig att ta studenten. Att man trodde att man skulle vara så vilsen och inte vet vad man ska göra. Men jag kände också, nej men det här är inte så farligt. Liksom det kommer liksom det som kommer. Jag kommer klura ut det till slut. Och eftersom jag var väldigt lugn i mig själv så blev det också mer lugnare i vår relation. Liksom så. För att han hade ju redan tagit studenten ett år innan. Och hade ändå han jobbade, skulle börja plugga.
Så en sommardag i augusti kommer de fram till Gustavs farmors lägenhet mitt i Vadstena. Både Gustav och Helena kommer ner i varv. De tar långa promenader i naturen och badar i Vättern. På kvällarna lagar de goda middagar tillsammans med Gustavs farmor och avrundar kvällarna med att spela kort.
Det är väldigt svårt att vinna över henne. Hon är väldigt slug, skulle jag säga, på kortspel.
En kväll när Helena och Gustav ska till affären för att köpa mjölk till en pannkaksmet hugger det till i Helenas mage.
Och det kändes som att någonting skulle explodera eller att någonting hade exploderat. Jag måste så här, huka mig neråt och hålla för magen. Och jag vet inte riktigt vad som händer.
Gustav ser att Helena viker sig av smärta och frågar.
Hur ska vi göra? Behöver du gå hem? Behöver du sätta dig ner? Vad ska vi göra? Och jag tänker så här, nej, det är mensvärk. Vi köper mjölken så går vi hem. Jag kommer ihåg att jag fick pyttelite panik faktiskt. Men samtidigt så var det den andra delen av mig som bara, nej men det är mensvärk, ta det lugnt, vi kommer hem.
De går in till affären och köper mjölken och börjar sen gå hemåt. När Helena och Gustav kommer fram till lägenheten har Helena svårt att gå upp för trapporna.
Gustav hjälper mig lite grann, han är stöd. Och så kommer vi in och jag går och lägger mig direkt. Kanske jag ska försöka gå på toa och se vad som händer. Men det gjorde bara extremt ont att sätta mig. Så jag var så här, nej, nu jag går bara tillbaka och lägger mig ner. Och så går det en stund och min smärta den går inte över. Och jag tänker så här, nu är det ändå kanske dags att ringa mamma. För att så här, ja, mensvärk brukar inte hålla i sig så här länge, i alla fall inte i mitt fall.
Helena ringer sin mamma som är sjuksköterska. Hon förklarar att hon har ont i magen och att smärtan inte känns bekant. Den går inte över. Helenas mamma frågar efter ett tag om hon har haft oskyddat sex.
Och jag säger nej, det har jag inte, för jag har ju spiral.
Helenas mamma förklarar att en möjlig orsak till smärtan i magen kan vara att ett befruktat ägg fastnat i äggledaren och att det är det som orsakar smärtan. Hon säger att Helena kanske har någonting som heter utomkvedshavandeskap.
Och jag hade aldrig hört om det förut och jag frågade vad är det för någonting? Vad är det du pratar om nu? Och börjar bli så här stressad. Nej, men jag vill inte att du ska skrämma upp mig nu med såna här. Därför jag har ju bara ont i magen. Det kan ju vara vad som helst.
Men sakta börjar Helena inse att det här kanske är någonting mycket värre än det hon tidigare trott.
Det var då jag började se andra orsaker till smärtan på riktigt, tror jag.
Det är tidig morgon när Helena vaknar upp nästa dag. Efter samtalet med sin mamma har de kommit överens om att vänta med akuten, sova och se om smärtan fortfarande är kvar dagen efter. Gustav och hans farmor har åkt till affären för att handla. Helena, som fortfarande har ont, väljer att vara hemma och vila i sängen. Och smärtan har nu vandrat ner till hennes högra nedre buk, vilket kan vara ett första tecken på blindtarmsinflammation.
Så då ringer jag min mamma igen och berättar att nu har smärtan stannat där. Vad ska jag göra?
Nu reagerar Helenas mamma. Hon säger att Helena måste ringa en vårdcentral eller åka till akuten. Helena får tag på en sjuksköterska på telefonen och börjar berätta om smärtan och det senaste dygnet. Samtidigt börjar Helena lägga ett pussel av små detaljer, som att hon inte kunde dra upp blixtlåset på en klänning hon hade tagit med sig, eftersom hennes mage har svullnat upp så pass mycket.
ja, men det kan inte bara vara mensvärk. Det kändes bara, min magkänsla sa att det var fel. Och då svarade hon, buksmärtor är inte normalt. Åk till akuten idag. Vänta inte mer, åk nu.
Helena börjar känna en lätt panik över att det nu är två sjuksköterskor som berättat för henne att det är bäst att åka in till akuten. Hon är långt hemifrån, hos sin pojkväns farmor, och allt börjar kännas surrealistiskt. Varför går inte smärtan över, och vart ligger ens akuten? Och tänk om allt det här är farligare än vad hon tidigare trott. Gustav och hans farmor kommer hem från affären. Helena berättar att hon måste åka till akuten. Närmaste akutmottagning ligger i Motala, en halvtimme bort. Medans Gustav parkerar bilen hoppar Helena ut och börjar gå mot ingången. Hon får ett formulär och sätter sig sen i väntrummet.
Och jag hörde hur folk högt klagade på hur länge de hade behövt vänta. Det var folk som gick fram till receptionen och jag har väntat i 2 timmar på mina blodprovsvar och jag har inte hört någonting. Men i vanliga fall så brukar de ju prioritera buksmärta för att det kan vara farligt beroende på vad det är. Liksom.
Efter en halvtimme ropas Helenas namn upp.
När sjuksköterskan kommer för att hämta mig så ligger jag liksom nästan liggandes på stolen. Så här svårt att sitta upp och bara hålla mig för magen och ja, men stirrar i golvet. Typ. Och Gustav sitter bredvid nervös och liksom, ja, men hur mår du? Typ. Finns det någonting jag ska göra? Typ.
Hon blir undersökt och berättar om smärtan och vart den sitter.
Och att på en skala så har jag väl 7 av 10. Smärtan ligger på 7 av 10 ungefär, vilket är väldigt högt.
Efter undersökningen får Helena lämna ett kissprov. Gustav och Helena sitter och väntar när läkaren kommer in efter ett tag. Han ber Gustav lämna rummet.
Och läkaren sätter sig framför mig och jag ligger på en sån här patientsäng.
Läkaren säger att de tagit 2 graviditetstester på hennes kissprov och att båda har visat positiva utslag. Helena blir stel i kroppen samtidigt som det snurrar 1000 olika tankar i hennes huvud.
Vad jag gör nu? Hur kan jag vara gravid? Mamma hade rätt, men varför har jag så ont? Alltså massa frågor.
Men vad kan då smärtan i så fall bero på? Frågar Helena. Kan jag ha blindtarmsinflammation samtidigt som jag är gravid?
Och han sa ja, nej, men det kan vi inte utesluta. Jag vet inte vad smärtan beror på. Det är inte så att du har utomkvedshavandeskap, för i så fall så hade du ju legat ner och gråtit och du hade mått jättedåligt.
Utomkvedshavandeskap, det som de säger att Helena nog inte har, betyder att ett befruktat ägg fastnat på vägen till livmodern. Och när ägget börjar växa, växer också smärtan. Och om äggledaren brister kan ens tillstånd bli livshotande.
Då får jag väl bara lita på honom.
Men vad var din magkänsla? Liksom? Vad...
Den var inte så bra. Just då så tänkte jag inte så mycket mer runt faktumet. Eller bara att jag liksom, jag hade fått nyheten om att jag var gravid. Och det var redan, all min energi lades bara på det. Så att tänka logiskt och liksom ställa följdfrågor och sånt, det var bara borta, det var liksom suddigt. Så jag bara nickade, bara okej.
Innan Helena skickas hem vill läkaren bara dubbelkolla med sin bakjour för att se om det är säkert att skicka hem Helena.
För han var tydligen ganska ny i sitt yrke. Och så kommer han tillbaka en stund senare och säger att hans bakjour håller med honom och tycker att det låter rimligt att skicka hem mig. Och han sa, nej men åk hem och sen ifall det blir värre så får du komma tillbaka igen.
När Gustav och Helena kommer tillbaka till lägenheten möter de Gustavs farmor i dörren.
Och frågar hur jag mår och Jag försöker sammanfatta mötet och säger, ja men läkaren sa att jag är gravid. Hon log ju bara och sa, okej. Liksom, gå och vila nu. Vi pratar om det imorgon, tror jag. För då var det ändå ganska sent. Det hade tagit ganska lång tid.
Helena går upp till sitt rum och sätter sig vid sängkanten.
Och då tänkte jag, okej, det kanske är dags nu att ringa folk och berätta. Jag behöver stöd. Och jag vet inte vad jag ska göra, jag kan behöva tröstande ord. Så jag ringde min syster och jag började gråta och berättade, ja men jag är hos läkaren, jag har ont, men de sa att jag var gravid, jag vet inte vad jag ska göra. Och hon tröstar mig och säger, det kommer lösa sig Helena, du är stark, oavsett vad som händer, vi kommer finnas här för dig.
Helena vaknar tidigt på morgonen dagen efter. Smärtan är fortfarande kvar.
Och då börjar jag få panik över tanken att jag är gravid och jag inte har någon aning om hur lång tid det hade gått. Och då tänker jag bara, herregud, tänk om det är för sent. Jag tänker om jag inte kan göra abort. Och min mage var ändå svullen. Så jag fick ju för mig att min mage hade börjat växa. Liksom.
Helena känner att hon måste få hjälp att förstå varför smärtan inte går över. Så hon ringer först till sin vårdcentral i Uppsala och sen till vårdcentralen i Vadstena.
Och hamnade i kö. Och det är ju alltid att de måste ringa upp. Så att jag fick ju inte tag på någon på en gång, vilket var jättestressigt. Och det var så här, ja men vi ringer upp dig 14:00 och 10:00.
Och det är nu Helena börjar tröttna på att vänta. Det gör för ont.
Någon måste ju hjälpa mig. Alltså, jag halvsprang ut. Jag vet inte hur jag lyckades, men jag var väl så, hade så mycket adrenalin för att jag var så himla rädd. Och verkligen började få panik vid det laget, så att jag lyckades halvspringa ungefär. Och Gustav kom efter mig och bara, Helena, du kanske ska ta det lite lugnt. Du har ju ont. Det är inte så långt bort, vi kan gå dit lugnt.
Men Helena fortsätter att springa så gott det går. Hon börjar få katastroftankar. Tänk om någonting helt plötsligt bara vänder och det är för sent. Hon har inte sedan magontet började för 2 dagar sedan fått någon information om vad smärtan kan bero på. Allt hon vet för tillfället är att hon är gravid. Hon ser ingången till vårdcentralen och springer in.
Skakar, tittar runt, var ska jag springa? Där är ett väntrum. Det ser ut som att jag ska gå dit och där ser det ut att vara en receptionist. Jag springer runt, jag stannar inte utanför där man brukar prata med. Jag springer liksom runt och säger nej, jag måste få någon att prata med någon nu.
Helena börjar berätta om magontet, akuten och graviditeten för receptionisten.
Jag har jätteont i min mage. Jag var akuten igår. De säger att jag är gravid men jag vet inte vad jag ska göra. Jag förstår inte varför det gör så ont. Och hon liksom kommer fram till mig och bara, ja, okej, andas nu. Sätt dig här, jag ska hämta någon som kan hjälpa dig.
Helena blir lugn av att hon får hjälp och börjar samtidigt titta sig omkring i väntrummet.
Och jag märker att folk i korridoren, det är människor som tittar ut från rum och liksom så här, vad är det som pågår egentligen?
Hon ser en person i vitrock komma emot henne. Och det är inte vilken läkare som helst. Det är ett ansikte som Gustav känner igen.
Och det visar sig att den här läkaren då är en familjekompis till Gustavs familj. Hon säger bara, jag ser att det är du Gustav. Så hej Helena, kommer du ihåg mig? Och det kändes jättetryggt att verkligen bara få träffa någon som jag hade, som kände mig och som kanske skulle ta mig mer seriöst för att det handlade mer om familj.
Helena berättar om allt som hänt och om magontet. Läkaren fixar så att Helena får en gynekologtid samma eftermiddag.
Och då var det liksom första gången jag liksom bara, okej, nu är det någonting på gång. Jag kommer få träffa en gynekolog. Gynekologen kommer säkert se vad det är.
Helena och Gustav säger hej då och sätter sig på en parkbänk utanför vårdcentralen. Plötsligt ringer det på Helenas telefon.
Och det var en sjuksköterska från Motala och berättade att du har fått en gynekologtid 2:00. Kan du komma in då? Och jag sa, ja, jag kommer vara där.
2 timmar senare sitter Helena i en gynekologstol. De har undersökt henne och tagit blodprov. Hennes HB-värde, alltså blodvärdet i hennes kropp, har sjunkit 17 enheter sedan hon tog sitt senaste blodprov igår på akuten. Samtidigt som gynekologen berättar för Helena.
Jag ser inget ägg. Och jag var så här, jaha. Okej, typ, varför ser du inget ägg? Vad är problemet? Ja, jag ser inget ägg, men jag ser en blödning. Och då tittar jag upp och bara, vad menar du med blödning? Det här var jag inte alls beredd på. Det var liksom, vad kan det här vara?
Nu kommer gynekologen med en förklaring till den olidliga smärtan som Helena känt de senaste dygnen. Hon säger att hon har utomkvedshavandeskap. Det som hon tidigare fått veta att hon inte har. Alltså att ett befruktat ägg fastnat i äggledaren. Och att det här inte bara är väldigt smärtsamt för Helena, utan det är livsfarligt.
Och då liksom försöker jag få bara, men hur farligt är det? Och hon svarar återigen bara, nej men det är livsfarligt. Och då börjar jag hysteriskt gråta och blev jätterädd och sa att jag vill åka hem till Uppsala. Och hon sa så här, nej, du behöver inte gråta, det är inte så farligt, det kommer lösa sig. Och jag bara, men du sa ju att det var livsfarligt, vad ska jag tro? Hon bara, ja, men det är en operation på 15 minuter. Och jag bara, ska jag operera? Ja, men det här visste jag inte.
Helena blir chockad över att hon befinner sig i en livsfarlig situation och dessutom kommer behöva opereras. Hon frågar om det finns en möjlighet att göra operationen hemma i Uppsala. Men hon uppmanas att åka till Linköping eftersom att det är bråttom.
Jag förstår inte hur hon kände sig trygg med att skicka iväg 2 alltså skräckslagna ungdomar som precis hade fått en sån stressig nyhet att liksom jag behöver en akut operation. Annars så kommer jag inte klara mig. Den resan till Linköping, vilket kan vara den värsta biten under hela den här upplevelsen. För att då satt jag hela vägen och tänkte att så här, alltså kan jag dö när som helst nu? Kan jag dö om 3 sekunder? Kan jag dö om 1 minut? Vad är det som händer? Kommer jag överleva resan fram till Linköping?
Helena ringer sin mamma. Gustav sitter och kör den halvtimme långa sträcka till sjukhuset i Linköping. Efter att Helena lagt på luren sitter hon tyst och försöker hålla alla känslor i schack. De kommer fram till sjukhuset. Gustav parkerar bilen. Helena springer in och letar upp den rätta avdelningen. Hon blir undersökt av en gynekolog och börjar berätta om de 2 senaste dygnen.
Då började hon svära och var så här, hur i helvete kan de skicka hem en gravid 19-åring? Alltså, hur jävla dum får man vara? Och liksom blev jätteupprörd och jag satt och bara, herregud, alltså, vad är det som har hänt mig egentligen? Alltså, vad har jag egentligen varit med om? Det här är ju hur allvarligt som helst och de riskerade mitt liv genom att skicka hem mig igår. Och jag har liksom befunnit mig i ett livsfarligt läge i 24 timmar utan att jag har fått hjälp för det.
Helena åker in på operation. Hon blir nedsövd och vaknar upp 3 timmar senare. Hon får veta att operationen gått bra, men att den tagit längre tid än väntat. En standardoperation brukar ta ungefär 1 kvart, men Helenas operation hade tagit 1 timme. Anledningen till detta var för att läkarna såg att ägget höll på att stötas ur äggledaren, vilket gav dem chansen att behålla den högra äggledaren där det befruktade ägget fastnat. Men försöket misslyckades. De kunde inte stoppa stoppa blödningen och till slut var de tvungna att ta bort Helenas högra äggledare. Helena frågar om hennes familj har kommit än.
Och de bara, ja, de är i väntrummet men besökstiden är över så du får inte träffa dem. Och den här informationen gick ju vidare till min familj.
Varpå Helenas mamma blir rosenrasande och till slut tillåter de henne träffa Helena i 20 minuter.
Hur var det mötet?
Det var väldigt känslosamt. Men jag kände mig jättetrygg när mamma kom in. För att då visste jag att allting var över. Jag kunde berätta hur jag kände, hon kunde krama mig och ja, sådana saker.
Vad känner du när du tänker tillbaka på allt som hände dig?
Då börjar jag... Ja, men jag känner en ilska som börjar liksom trappas upp. För att jag tänker, jag har befunnit mig i en livsfara och ingen har tagit mig seriöst. Och ifall de bara hade lyssnat på mig första dagen då jag hade åkt in till akuten och de hade låtit mig träffa en gynekolog, då hade... Ja, men då hade det liksom varit löst. De hade sett att det var en blödning och de hade gett mig hjälp och sen hade det varit klart. Men att jag behövde gå igenom onödig smärta som varade i mer än 24 timmar.
Helena har i efterdyningarna av de här upplevelserna skickat in en IVO-anmälan till akutmottagningen i Motala. Och nu så här ett år efter händelsen vill hon ge sig själv cred för att hon stod på sig och lyssnade på sin kropp och tog tag i den livshotande situation hon befann sig i.
Fast folk runt om mig, de som ska veta, sa tvärtom att det inte var någon fara. Men att jag fortfarande kände själv bara, nej men det här, det är något som inte stämmer och jag känner det i mig själv. Och jag hade kunnat välja att inte lyssna på min mamma eller Gustav eller sjuksköterskan på KRY. Det var ju fortfarande jag som tog mig till de här platserna och liksom fick saker att hända fast jag fick hjälp på vägen. Så det har ju fått mig att lita på min magkänsla mycket bättre och det gör jag ju fortfarande idag. Jag tar det mer på allvar.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Mattias Lindgren. Producent var Jonathan Lockstal och tekniker Astrid Ankarkrona.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.